Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Denna underbara februaridag ska vi komma in era öron igen med en ny simpodd. Och denna dag, Jansson, så sitter du var någonstans då?
Jag är i ett regndisigt Karlstad på genomresa.
Lyser inte sol alltid där?
Nej, jo, fast idag är det lite sån där moln som skymmer den, så att idag räknas inte.
Nej. Sen har vi en gäst med oss idag också. Ska gästen berätta var du sitter exakt nu?
Jag sitter i min lilla stol och tittar ut över mitt fönster där vi har 15 grader i skuggan och jag ser ett moln på horisonten.
Vad bra. Pelle Holmertz, välkommen till simpodden Hultén och Jansson.
Tack så mycket. Jag måste säga att det var lite rysningar i nacken när du sa välkomna på det där kända speakerset som du har gjort i 20-30 år. Så att man känner välkommen igen.
Ja, men det är bra det. Nu hoppas vi att tekniken är med oss ordentligt här och att ni sitter stilla och fint så jag hör er hela tiden. Vi ska snacka lite Pelle Holmertz först och så ska vi snacka lite Pelle Holmertz projekt och sedan så blir det en liten paus och sen ska Jansson och jag snacka annan simning också. Om vi börjar, Pelle. Var började Pelles liv någonstans?
Ja, Motala, och där fortsatte det ju ganska länge. Mm. Vi fick simhallen där på 70-talet och den som var medlem i klubben fick ju simma gratis. Så det var ju inget att tänka på utan det var ju bara att gå med. Sammanföll Arne Selling som kom till Motala från Värmland. Nu ringer på dörren, men det tar inget hand om. Och så det gick den vägen ända fram till, ja, jag gjorde en kort session i Finspång för att matchas mot Pära i USA.
Hundarna skriker och apelsinlundarna dånar och simhallen i Motala som du kom till då, den vill de riva nu för den är rivningsfärdig. Säger du någonting om simhallen eller om din ålder?
Både och det är väl många simhallar som står inför det där så att säga, valet och kvalet tror jag i Sverige just nu. Det byggdes mycket på 70-talet. Så.
Du är född 1960 och började simma när då?
Jag gjorde lite allt möjligt fram tills att jag var, jag tror det var någon gång där när jag var 13, jag beslöt att gå ner segling och handboll och satsa 100% på simningen. Mm.
Och det var Sven-Arne Selling som liksom ledde gänget i Motala vid den tiden.
Ja, han kom väl, Thomas får rätta mig, men han kom ju där, han körde, vad hette han, ryggsimman där borta från Värmland.
Han kom ifrån Karlskoga och ryggsimmaren heter Svante Zetterlund med flera bra Karlskoga-simmare. Så att han hade gjort ett jättefint jobb i Karlskoga och sen fortsatte han i Motala.
Ja.
Och varför blev det då simning? Det undrar man ju. Du menar, var det något mer än en gratis träning och att det var lite tradigt att spela bollspel och sånt där som lockade ett simhallen?
Nej, jag kan inte säga att någon pressade mig ditåt, utan det var, jag hade någon fallenhet för det. Och resultaten kom ganska snabbt. Vi körde väldigt hårt i Motala och det märktes efter ett tag. Och att det gav resultat. Och när tävlingsmänniskan i här kommer kunna komma längst. Det är inte ärligt om jag tänkte så mycket när man var 13-14 år. Det var ett bra gäng också. Vi hade Thomas Thor, Folke Sjöberg, simmare som hade varit i USA. Thomas var några äldre. Jag fick lite storbröder i klubben som jag såg upp till. Och Sven-Arne är ju en speciellt väldigt bra människa. Så.
Mm. Jag menar Uppsala, Motala och Holmertz, det är ju någonting som fick leva kvar länge. Ska vi en gång för alla reda ut det här släktförhållandet mellan dig och Anders Holmertz?
Det är ju inget riktigt förhållande, men jag kan väl säga så här att blodsband eller inte, så jag kommer ihåg när Anders var så liten så han kunde gömma sig i skvarpbrännan. Och han började nafsa mig i fötterna när han var 12, 13, 14 år. Och det, ja, Alltså jag har ju fått leva Anders karriär har jag ju förut och sett. Och det var kul att vi fick tävla ihop en gång 86. Jag gjorde ett kort inhopp i en stafett där tillsammans med Henrik Leka och Micke Holmertz. Så slog vi ett rekord som jag tror stod i 16 år sedan i en stafett. Och det gjorde vi för Sven Arnes skull, att han skulle få en stafett igen. Det var första gången efter Karlskoga som han hade en hel lagkapp att sätta ihop.
Thomas Jansson, dina första minnen av Pelle Holmertz?
Ja, det första är lite luddigt, men jag tror det var en åtta nationers för ungdom i England någonstans 1976.
Den hade jag glömt.
Ja. Och sen kom nästa minne som då är oerhört starkt, och det är ju när han får stående, nej det var inte nästa, men ett av de stora, när han får stående ovationer i Vallalabadet på när du vinner 100 frisim där med 1,6 sekunder före, jag tror det var Richard Milton. Det var stort, 48-75 för 34 år sedan.
Ja, det var ett
Så.
kul lopp. Men jag måste säga att den här episoden i London där är en av mina bättre minnen. Jag kommer ihåg att jag gjorde en sån här klassisk tabbe. Jag räknade fel. Så jag krigade ner en dansk på sista 50 och satte handen i kaklet och dansken vänder och drar iväg. Och jag ger mig fan, jag krigar ner honom en gång till. Och när jag kommer upp på läktaren då så ser jag, då har Thomas blodiga knogar, för han hade dragit händerna rätt upp i någonting. Så han har slagit sönder knogarna.
Ja, det hade jag förträngt däremot. Nej, men det var en fin resa. Men jag har ju haft förmånen att träffa på dig vid flera tillfällen, och bland annat samma sommar som jag nyss, eller samma år som jag nyss nämnde, 82, så låg vi på läger i Motala, och då introducerade du mig för teknikens under. Jag fick åka hem till dig och där hade du en ny TV som man kunde se text-TV på. Och det var helt fascinerande för en värmlänning från skogen som knappt hade färg på TVn. Så det var ett sånt där minnet som har stannat kvar. Sen att du var i en våldsam form den sommaren som sen förstördes av lite magsjuka och så när vi var till VM. Var det inte så, eller kom jag ihåg fel här? Förskönar jag?
Nej, jag var i bra form och jag fick någonting i magen som gjorde att Pära har en bild hemma. Vi delar rum som alltid, jag och Per Arvidsson. Han har en bild när jag sitter på toan, på tronen där. Vi hade en flagga som var 1,5 meter lång ungefär. Den hade jag, och den hade doktorn hängt upp en droppflaska på. Så där satt jag med en flagga och en droppflaska. Vi prövade allt som gick att få tag på. Avslagen Coca-Cola till koltabletter och allting. Till slut så jag fick ta hornen på tjuren och gick ner och satte mig i restaurangen och beställde in en glas vin och en biff med pommes frites. När jag sitter där ensam så sätter sig en kille mitt emot mig och han har samma sönderstuckna armveck som jag. Tänkte han, här är en knarkare, tänkte jag. Men nej, det var Fernando Canales från Puerto Rico som hade råkat ut för exakt samma sak. Så vi var några stycken. Men Thomas, vad var det som hände med din rumpa i VM där? Fick inte du vara sönderskuren av någon som försökte
Nej.
stjäla plånboken?
Nej, det har jag inget minne av. Det borde jag komma ihåg. Men det är klart, den börjar bli så gammal så det. Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men du fick ju en medalj från VM i Guayaquil ändå i
Märkte
lagkampen.
du, Pelle, hur snabbt han försökte gå förbi det här
Ja,
ämnet nu?
jag märkte
Ja,
det.
Thomas, fortsätt.
Jo, men du fick ju en medalj därifrån. Ni försvarade ju att vara på medaljtribunen, för ni tog ju. Alltså det är lite roligt att du var ju med i den här sprintgenerationen som kom fram bara en 4-5 år före du visade upp dig du och med flera. Så var det ju många som uttryckte att vi i Sverige aldrig kan ha sprintsimmare. Och sen kom ju den stora vändningen kan man säga i samband med VM i Berlin 78. Där du bland annat satte svenskt rekord på 100 frisim 4 gånger. Försök och final individuellt och försök och final i lagkappen på startsträckan.
Det var en fantastisk tävling och just det som du säger, vi skapade ett nytt DNA någonstans där 79, 78, 79. Vi hade ju haft EM året innan hem på hemmaplan. Vi hade väl några med Torén och Pära och Eva-Marie som vi hade stora förhoppningar till. Jag tyckte kanske inte att vi tog det hela vägen då, men sen på VM började det hända saker. Och vi fick ju raka skallen på våran tränare som en av de grejerna vi hade vunnit. Så att, nej, det var riktigt bra. Det var kul.
Men var det Lennart Gullstrand det?
Ja.
Ja.
Just det. Men sen tar du ett OS-silver också.
Ja.
Och nästan ett OS-guld.
Men för att få liksom styr på debatten här nu, för att det finns en del som inte är så oerhört initierade som ni är i den här verksamheten, så är det så att du hade ett ganska långt simliv i Motala först, med Selling och allt det där. Och sen blev det USA. Och då är min fråga så här: hur blev det USA? Vad valde du och hur valde du när du skulle till USA? För du hamnade ju på ett ganska bra ställe.
Jo, men jag skulle nog vilja backa ett steg av vad som hände i Östergötland. Och jag har efterfrågat det här i många i Sverige. Vi hade sammandragningar var tredje var. Och där sattes väldigt bra simmare mot varann. Gary Andersson, Arvo Koblin, Linköping, Per Aron från Finspång. Det var ett gäng som körde, ursäkta språket, men körde skiten ur varandra de här helgerna. Och det var en oerhört viktig faktor till varför Östergötland var en maktfaktor under några år där. Sen var det en no-brainer att åka med till samma ställe som Per hade valt. Och där ska vi veta att Leif Eriksson från Uppsala hade ju plöjt fåran lite grann genom att ha varit där först. Och vi hade haft chansen året innan Pära började, så hade vi varit där i några veckor och tränat, så vi visste vart vi var på väg. Så det var ett jättelätt val. Att vi sen åkte på 4 eller 5 recruiting trips, det var ju mer en nöjesresa.
När hamnade du i USA? Du är född 60 och då var det 1970.
9 började jag, 78 började ju Pära, åkte dit direkt efter VM.
Och vilka svenska simmare var ni i Berkeley då vid den tiden?
Ja, då var det jag och Pära. Sen kom ju Lejan ganska snabbt
Thomas Ledström, ja.
och sen kom ju Bengt Baron och Micke Söderlund, och så att det fylldes ju på med svenskar kontinuerligt.
Så där var ni 5 simmare födda mellan 60 och 62 som höll väldigt bra klass och fick träna med väldigt bra simmare också. För det var ju inte bara ni som var duktiga där.
Nej, och vi vann ju skolmästerskapen 2 av de åren som Per och jag var där, så vann vi skolmästerskapen. Och jag skulle vilja säga att i vissa grenar så är amerikanska NCAAs är svårare att vinna än ett VM. I alla fall på den tiden. Idag har vi sprint som sträcker sig till Brasilien, Venezuela, Italien, runt om i hela. Men på den tiden tog du en rankinglista på 100 eller 50 fritt, då var de 25 bästa kom från USA på den tiden. Så att, och alla de fick du tävla mot där. Så att det var stark konkurrens, och även vårt lag var väldigt bra. Så det var kamp om att få vara med helt enkelt.
Och ni hade en legendarisk tränare där borta.
Ja, och North Thornton var inte så olik Sven-Arne, skulle jag säga. Sven-Arne är inte kanske känd att sprida de här superlativen runt omkring sig allt för mycket. Jag kommer ihåg att den första gången jag fick direkt feedback efter ett lopp, det var när jag vann individuellt på en situation. Då sa han bara good job Pelle, sa han. Det var efter 4 år. Men man kan ju kommunicera på flera sätt, och de här var väl kanske inte så verbala av sig de här tränarna, men man visste att vad de förväntade sig och man försökte leverera.
Och där var du från 79 fram till
83.
och alla de goda åren som simmar, de inföll väl nästan just under den här tidsperioden kan man väl säga.
Ja, och jag tränade ju med, vi hade ju de första åren hade vi ju en tränare som var hjälptränare där, och det var ju Greg Cornell som sen kom till Malmö bland annat. Och Jag kunde väl inte släppa distansträningen helt, utan jag körde ett par månader på hösten, körde jag med Greg i distansgruppen för att sen gå över till sprintgruppen och slipa teknik och sånt där. Skälet till att jag sen simmade 50 och 100 snabbt har väl kanske mer med att jag var intresserad av tekniken i de här sprintgrenarna, mer än att jag är byggd själv för det. Alltså Pelle Wikström och Senan och de här grabbarna, de är ju decimetern högre och längre. Jag var en av de kortaste i sprintuppställningarna. Jag hade nog förmodligen skördat liknande framgångar om jag hade stannat kvar på distans, skulle jag tro. Jag har ett fint minne från så långt tillbaka som 75. Då kom ju ett fint lag hem från Cali, VM, med Peter Pettersson och Bengt Gingsjö och de här. Och de hade då ställde upp på SM efter de kom hem. De var säkert på väg ur toppningen. Men jag ska säga att då ställde Peter Pettersson, Gary Andersson, Bengt Gingsjö, Bellbring, alltså det var en stjärnskara som simmade 1500. Det har inte hänt sedan dess, skulle jag säga.
Men innan du kom till USA, innan 1979, så hade du redan 78 varit med och simmat VM och simmat lagkapp i Berlin, eller Västberlin som det hette då.
Ja, det var en intressant sak som hände. Jag skulle ha simmat inomhus-SM som gick i Göteborg, eller i Malmö där nere. Då hade jag brusten blindtarm. Och då vet jag, vi hade planer på att simma under 3.50, under 2.50 och under 50. Och så fick jag inte tävla. Och en brusten blindtarm blir man tillbakasatt efter. Så vi gjorde en plan att vi hinner inte bygga upp distansen igen, utan vi bygger upp styrkan så vi klarar en hundring eller en tvåhundring. Man kan väl säga att jag blev sprinter på grund av det egentligen.
Och en bronsmedalj i Berlin på 4x100 fritt. Kommer du ihåg vilka som simmar laget?
Ja, nu ska vi se. En av Sveriges största talanger någonsin, Daniel Larsson, var med.
Sundsvallssimmaren, ja.
Ja, han var en av de få jag kommer ihåg kunde få en åttatakt och se snygg ut i bensparken. Palle var väl med i laget och så var det väl Per-Olof Kvist, va? Ja.
Per Alvar Magnusson, ja, från Uppsala då, va? Och Per-Ola Kvist ifrån Limhamn simsällskap.
Uppställningen i lagkappen var Pelle Holmert simma första, Dan Larsson andra, Per-Ola Kvist tredje och Per Alvar Magnusson simma sista sträckan.
Jaha, och sen blev det då kommer fram till 79, du åker över till USA. Vad är det du pluggar då för någonting?
Ja, man vet ju inte riktigt vad man ska göra, och systemet är ju, tyvärr, ju inte direkt kanske förstå, men det blev makroekonomi eller economics som man säger på amerikanska.
Var det någonting du var intresserad av eller var det någonting som du tog för att ja, det där verkar bra?
Ja, det var nog lite grann det var ett ämne som Per hade tagit. Jag hade redan blivit lite introducerad till ekonomi av min far, så att det var ett ämne som jag valde. Språk var inte intressant, ingenjörskap, nej. Men ekonomin tillräckligt mycket, både teori och praktik tyckte jag. Och förmodligen tänkte jag väl att det gick att omsätta hemma.
Och så började då hösten 79 och ganska tajt på så kom ju, ska vi säga, piken i din generation simmarliv. Det var ju OS i Moskva 1980. Vad hände 1980? Kan du berätta lite om det? Vi är ju i den fasen just nu i svensk simning när vi har januari månad och det är ett OS i augusti och då hade du kommit och börjat plugga och börjat träna i USA. Hur tänkte man då?
Ja, men man blir fokuserad, det gör man ju. Man slutar kanske att åka med på den där helgen när kompisen åker skidor. Man försöker låta bli att bli sjuk och sådana här saker. Och sen får man ha tilltro till att det man gör funkar så att man inte att ändra för mycket grejer också, tror jag.
För det är ju lätt till när man kommer till en helt ny träningsmiljö att göra någonting och underställa sig någonting som gör att det tar lång tid att anpassa sig helt enkelt.
Jo, men och jag tror Thomas kan hålla med om att det arbete vi gjorde i Motala på den tiden, det var inte många som gjorde. För mig att komma till en annan miljö, ja, det var mer att lyfta skrot, men metrarna var inte på samma nivå.
Och så blev det då ett OS.
Ja, vi åkte på läger till Finland först. Jag lyckades med bedriften att slå upp ett knä, så jag fick sy 3 veckor innan OS. Kanske inte så känd. Jag simmade alltså i Moskva med stygn kvar i knät. Tror inte, om jag ska vara ärlig, att det påverkade mig negativt i någon större bemärkelse. Vi hade en bra tävling där. Inget. Jag och Pera, vi har pratat med, och jag tror det fanns någon amerikan som hade slagit Pera eller inte. Jag hade en amerikan, Rowdy Gaines, han hade förmodligen flyttat ner mig ett snäpp i prislistan. Sen kan man väl säga att vi vet ju inte vilka vitaminer östtyskarna tog på den tiden, så att, ja, vem vet, jag kanske fick den medalj som jag skulle ha fått i alla fall då, om dopingreglerna hade funkat rätt.
Men förutom det här med just OS 80, där har vi förut pratat i podden här om den här medleylaget som ju också var en jätteguldchans. Men det fanns ju en annan sak som var lite synd. Det fanns ju inte 4x100 frisim på programmet den gången. Och vi hade, nej, ju ett oerhört starkt 4x100-lag.
Ja, 2:an och 3:an på 100 fritt. Bengt hade tagit in där. Han, alltså, hade Bengt satsat på frisim bara, så hade han varit minus senast nivå, helt klart. Pera kunde klämma ur sin hundring fritt om han var tvungen. Det fanns många bra i laget där.
Ja, Pelle Wikström var väl 10, va?
Ja, men det hade varit krig om platserna, kan man.
Ja. Mm. Den här medaljen som då på något sätt, ska vi säga, kom lite i skymundan av Bengt Barons och Per Arbetssons insatser. Hur liksom tycker du den har funnits med dig genom livet sen? Har du haft nytta av den?
Ja, medaljen vet jag inte ens vad den är idag, om jag ska vara ärlig. Men det faktum att i affärslivet, så när man ringer till någon för första gången, så slänger de inte på luren, utan det går igång några kuggar och så försöker de lista ut vad jag hört det där namnet förut och så. Och sen tror jag det kommer en respekt för sådana som har lyckats lägga ner eller har varit så tokiga så tid på en sport så att de når dit. Så visst, ja, det har hjälpt, det har det.
Det har det, ja.
Ja.
Om du skulle sammanfatta USA-tiden och den träning och den skola du fick gå igenom där när du ploppade ut sen i andra sidan, hur upplever du så här med lite distans till det hela simbiten, hur påverkar, ja, den dig?
Alltså Nord hade ju liksom att man skulle, han ville skapa en miljö där det skulle gå att skapa champions, och det har han ju lyckats med. Det är få som har haft sån framgång som det programmet har haft. Jag upplever väl att han inte försökte dana om personerna för snabbt, utan han lät, för vi var pojkar när vi kom dit, vi var 18 år, vi var inte liksom män vid det tillfället, men när man har gått där i 4 år, då kommer man ut som en man. Och det var en viktig grej, att liksom fostra de som kommer dit från high school i Sverige eller USA till att bli ansvarande män. Det är program där simmarna utvecklas år efter år efter år. Det finns program, alltså skolprogram i USA, där man kommer som stjärna vid 18-19 års ålder och inte utvecklas. Men att få folk att bli bättre varje år efter år. Så måste jag slänga in en eloge till Pera som mycket sett var min role model, min modell. Karn, alltså man har bara chansen att simma 2 individuella lopp i princip varje en situation, och man har bara 4 år. Det vill säga du kan som max vinna 8 individuella lopp. Och Per Arvidsson är en av de få i världen som har lyckats med det. Så från det året han kom till hans sista år så vann han 102 i en väldigt tuff konkurrens.
Om du tittar på det som det paketet som du nu bär med dig med utbildning och ja, allt det. Hur kan du sätta ord på hur viktigt det var för dig?
Ja, jag vet ju inte hur, alltså jag kan inte jämföra med om jag skulle hoppa på ett universitetsprogram hemma i Sverige och träna i Stockholm eller någonstans, vad det skulle innebära. Men jag vet bara att jag kom därifrån som en man och jag hade en mycket stark utbildning i botten. Jag hade ingen studieskuld, kunde hoppa rätt in i en bank, vilket jag gjorde sen. Men jag har ingenting att ställa det emot. Jag vet inte hur jag hade klarat mig i en annan miljö. Men det är ju väldigt mycket framkört på de här skolprogrammen. Det är det ju. Sen.
Hur lång utbildning hade du där totalt?
Det är 4 år.
Ja, men gick du 5 eller gick du 4?
Nej, jag gick 4.
Du gick 4, ja. Så det vill säga du simmade fram till, under hela studietiden helt enkelt.
Ja.
För college. Ja. Så blev det lite medaljer utöver det här OS-silvret och utöver det här den här förlorade medleylaget som vi har snackat om flera gånger, så blev det ju bronsmedaljer på ett VM i Guayaquil 82. Innan dess så var det EM-silver i Split 81 och sedermera i Rom också 83 lagkapp, alla gånger på 4x100 frisim, men ingen ytterligare individuell medalj.
Han är ju en Citroën-vinnare på 200 frisim.
Absolut.
82. Det är väl en fin medalj utav största rang.
Ja, och sen hade vi den här, alltså innan 50 blev en världsrekorddistans så hade jag världsbästa. Det fanns inte världsrekord ändå, så året efter blev det världsrekord och då var det någon som puffade ner mig, men jag hade någon utmärkelse där som snabbaste tid någonsin på 50 meter i kort bassäng. Alltså allvarligt, så här i efterhand, jag har mycket roligare minnen än medaljer. Som jag bär med mig. Medaljerna är billig plåt tycker jag idag. Och håller inte så mycket ordning på dem där. Jag har framme en sak, eller två saker. Det är när vi vann skolmästerskapen som lag första gången och jag vann individuellt. De ligger framme. Men fråga mig någon om simningen så har jag ju ja, roliga historier och anekdoter att berätta istället. Det är det som har fastnat mest med mig.
Vågar vi locka fram sådana i podden här eller?
Ja, jag är som Thomas påminner ju män där. Men jag kommer ihåg att efter Moskvaloppet så, alltså när man blir så här taggad så springer man ju på toa mycket. Så när det är dags att göra sitt i dopingstation så brukar det inte funka så bra. Och här hade de ju rysk öl då som skulle hjälpa det där. Så, men det gick inte så bra. Efter 7-8 stycken så här öl så skulle de stänga dopingstationen och ta mig till OS-byn istället. Och satt oss i någon skumpig fångtransportbil eller vad det var, ambulans, jag kommer inte ihåg. Och sen började vi åka mot OS-byn och då tyckte min kropp att det var dags. Och inte sen. Utan jag fick dem att stanna den här fångtransporten mitt i en allé i Moskva, mitt i natten. Jag hade tre tanter i vit rock bredvid mig och jag lutade mig och jag kunde bry mig väldigt lite om vem som stod och tittade på mig när jag stod och kissade där mitt i Moskva mot ett träd. Det var ett sånt minne.
Det är så man firar en silvermedalj på ett OS kanske.
Jag var glad att de hade faktiskt spart en bit av kakan när jag väl kom till OS-byn sen vid midnatt eller något.
Men medaljen den försvann sa du tidigare. Du har en aning.
Nej, jag är ganska säker på att den ligger i mitt hus i Motala. Men i en låda någonstans. Men den är inte framme och putsad, nej.
Jansson, har du fler simspecifika frågor till Pelle här?
Ja, en egentligen. Hade du velat vara en simmare i den här perioden när det blev kortbanemästerskap och lite mer pengar i idrotten än det var när du höll på? Hade du, för min tro är ju med din explosivitet, nu backade du tillbaka lite grann när du, och såg det också som en distanssimmare, och det kan jag väl också se, men i mitt huvud så hade du passat väl in. Men vad är din uppfattning? Hade du velat varit en simmare på 90-talets andra hälft mot Popov
Ja,
och dem?
nej men du vet ju Thomas, det är en lite ledande fråga för du, jag tror till och med du och jag diskuterade väldigt, väldigt tidigt. Och man ska man inte försöka kicka längre ut och komma upp i en 50 i kort bana, försöka komma upp vid 7 meter istället för vid 5 meter. För vid 5 meter så möter du bara en jättevåg, speciellt om du har Pelle Wikström och Senan bredvid dig. Så har du så stora vågor så kom förbi dem istället. Så hela tiden att utveckla tekniken, uppgång efter start, kickandet, vändningarna. Du vet ju själv att jag laborerade rätt mycket med vändningar och sånt där. Ja, det hade nog varit roligare. Och jag menar, ja, jag har gjort 15-40 eller vad det är på lång, på 1500, men det är fan mycket roligare att köra sprint.
Det var lite, det var simning, det var mycket Pelle Holm simning vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Sen har du gått genom arbetslivet. Du sa att du hamnade på bank ganska tidigt. Och du har jobbat med fonder, och du har varit här och där och där. Och, om du snabbt, för vi har, får lite tidsbrist här tror jag. Om du bakar in det här paketet av arbetsliv fram tills nu, hur har det sett ut?
Ja, men det har varit bank eller finans i olika former, kan vi säga. Jag har varit med om att starta investmentbanker, jag har varit tradingchef, men det har alltid haft med finans att göra, kan man säga.
Och nu, vad gör du nu idag?
Ja, nu försöker jag sluta
Ja.
och jobba traditionellt så. Vi har byggt oss ett ställe nere i Italien som är tänkt för aktiva människor. Vi tror inte på att folk vill åka på semester och vila upp sig. Vi tror att de vill åka för att aktivera sig. Och vi har byggt ett helt unikt anläggning här nere. Och vi har precis satt igång och vi börjar marknadsföra oss mot grupper som vill komma ner. Vi har ju givetvis en riktig bassäng, 25 meters bassäng. En egen och ja, jag tror man måste se det för att förstå hur vi tänker. Men det är så vi vill leva livet. Vi vill få ner grupper. Det är inget hotell där du kan knacka på sådär, utan det, vi vill ha ner grupper 20 veckor om året. Och då tar vi hand om dem helt. Vi har ett rum för cykelgarage, vi har ett rum för yoga, bassängen. Vi kan ta hand om de mesta behoven. Men vi kommer också vad folk vill göra på en sån här anläggning. Vi ska inte stoppa ner ett schema i halsen på dem, utan vi ser oss själva som, vi har en anläggning som är unik och vi vill att folk ska upptäcka oss och komma hit och göra saker. Och för oss är det lättast tills att börja peka för mastersimmare och såna här grupper.
Men det är en 25 meters bassäng och ni är inte riktigt klara och färdigutrustade nu med baljan, men den duger bra att träna i, menar du?
Ja, visst. Eller ja, det är vanlig bredd, 2,25 breda banor och sen är det bara att kliva rätt upp så kommer vi servera den mat eller den dryck som behövs för att alla ska vara nöjda och glada.
Var ligger det här stället?
Det ligger i något som heter Abruzzo, det är alltså i höjd med Rom fast på Adriatiska havet. Och för de som har simmat lite grann har kanske varit i närheten av Pescara ibland. Och vi ligger ungefär så en halvtimme från Pescara.
Hur tar man sig dit?
Ja, det går plan till Pescara. Men den enklaste vägen och billigaste biljetten, och det är oftast att man flyger till Rom och sen tar man en hyrbil eller en buss över. Och en hyrbil tar 2,5 timme ungefär.
Och för er som lyssnar här på podden, ni kan gå in på simma.nu så kan ni se hur det ser ut där och också bli väl länkade till det här stället som Pelle och hans dam erbjuder oss. Det ska bli spännande att följa utvecklingen på det stället. Jansson, vi kanske skulle åka dit och träna.
Det skulle vi behöva om inte annat. Och sen skulle det kunna vara jätteroligt att fortsätta och prata, för jag blir alldeles varm inombords när vi träffar de här som tillhör historien. Jag blir barnsligt nostalgisk, måste jag säga. Alltså, det kommer massor av bilder och trevliga minnen. Himla kul att ha dig med här, Pelle.
Tack så mycket. Samma, kul att prata med er också.
Vi kan väl fortsätta samtalet nere hos Pelle. Sen kan vi väl lite halvt flagga för. Pelle Holmertz, jag tror vi ska dra ett streck där. Vi har nog anledning att komma tillbaka och lyssna in på vad du sysslar med idag när det har kommit igång nere i Italien. Det ska bli kul att följa det. Tack för att du var med här.
Tack för att jag fick vara med.
Hälsa Ingrid och hoppas att hon tar hand om alla hundar och alla apelsiner som ramlar ner runt omkring oss. Så tackar vi dig också, Jansson.
Tackar.
Insatsen idag, och så slår vi igen butiken och säger hej och tack.
Ciao.
Ciao.